Idag tänker jag att vi ska fundera tillsammans på en av de mest grundläggande trossatserna egentligen i den kristna tron. Nämligen att varje människa är skapad till Guds avbild. Vad innebär det egentligen? En del av oss är ganska vana att höra det, att vi är skapade till Guds avbild. Och tänker kanske inte så mycket på vad det egentligen innebär. Och för andra kanske det är en helt ny tanke. Och jag tänkte att vi skulle börja att titta på det genom att läsa vad Paulus skriver i Kolosserbrevet 1:15. Där säger han så här om Jesus. Han är den osynlige Gudens avbild. Förstfödd, före allt skapat. Här står det om Jesus att han är den osynlige Gudens avbild. Han är fullt ut Gud och samtidigt fullt ut människa. Och det är ju en annan av de här grundläggande kristna trosatserna att Jesus är både sann Gud och sann människa. Han är den fullständiga, perfekta uppenbarelsen av Gud och han visar oss vem fadern är. Det betyder att Gud är ingenting annat än det vi ser i Jesus Kristus. Ibland har vi en tendens att tänka det. Att Gud skulle vara någonting mer än det vi ser i Jesus. Men det stämmer inte. Och om våran bild av Gud inte stämmer med det vi ser i Jesus så behöver vi justera den bilden. För det Paulus säger är ju att Jesus visar en fullständig bild av Guds karaktär. Han är den osynlige Gudens avbild. Det är den ena innebörden av det Paulus säger. Den andra är ju att eftersom han är Guds perfekta avbild och vi också är skapade till att vara Guds avbild så är ju han den fullständiga uppenbarelsen för vad det innebär att vara en sann människa. Han visar oss vad vi egentligen är skapade för. Och den fullkomliga förebilden för sann mänsklighet som vi hela tiden borde sträva efter att efterlikna. Vi är skapade alltså för att likna Gud och vara hans avbild. Och det är ju någonting som kommer in väldigt tidigt i berättelsen. Redan i första Mosebok i skapelsen så står det så här. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Lägg märke till att Gud säger oss i plural. Låt oss göra människor till vår avbild. Gud är en gemenskap i sig själv. Det här mysteriet som kallas för treenigheten. Han är en gemenskap av fader, son och ande. Och nu säger alla tre i skapelsen, låt oss göra människor till vår avbild. Vi kan också lägga märke till att man och kvinna är lika mycket skapade till Guds avbild. Och tillsammans faktiskt också utgör den fullständiga bilden av vem Gud är. Och att det här med att vi verkligen är en Guds avbild betonas också i skapelseberättelsen. Okej, vad betyder det här? Jo, för att förstå något koncept som finns i Bibeln. Och det är inte alltid lätt. Bibeln är ju många gånger en svårtillgänglig bok som är skriven för väldigt länge sedan. Så därför är det viktigt att ha en förståelse för vad betyder det här när det skrevs? För de som läste eller hörde det då. Vad präglade den här antika kulturen som omgav Israels folk? När det växte fram och vad hade det här begreppet med Guds avbild för betydelse där och då? Och då är det så här att i den här antika kulturen i Mellanöstern så fanns det ju många olika folkslag. En del stora dominerande folkslag och en del lite mindre. Vi hade det mesopotamiska folkslaget och det kananeiska och det egyptiska och en del av de här möter vi i Bibeln. Och genom arkeologi och genom forskning och antika skrifter så vet vi också att alla de här folkslagen som fanns där runt omkring Israels folk var polyteister. Det vill säga man trodde på många olika gudar. Det var bara Israels folk som var monoteistiskt. Man trodde på en gud. Och de här gudarna som folken runt omkring trodde på, de formade man statyer av. Och man kallade dem för avbilder av Gud. Till exempel så här. Det här var den enda riktigt bra bilden jag hittade på internet av en antik gud. Nu är det ju lite olyckligt det här namnet, speciellt när man säger någonting som är hans. Men det får vi försöka bortse ifrån. Men Anu heter den här guden. Han var en sumerisk gud och han hade ansvar för allting på himlen. Om folket som bodde där såg ett stjärnfall till exempel, så trodde de att det var Anu som hade kastat den här stjärnan. Och man gjorde statyer eller avbilder av sina gudar. Så här såg en sån ut. I trä eller sten oftast. Och så tänkte man, det här är en fysisk motsvarighet till den verkliga andliga guden. Det här var Anu materialiserad i fysisk form. Man trodde inte att statyn var gud, utan man skilde på avbilden och den verkliga guden. Men det var gudens representant här på jorden. Och så tänkte man också att när en konstnär arbetade fram en sån här staty, så verkade den här gudens ande genom konstnären, så att det fanns en koppling mellan guden och avbilden. Så att avbilden verkligen visade en sann bild av gudens karaktär. Och i någon mening också tog sin boning i avbilden. Relationen var så stark, tänkte man, att det man gjorde mot avbilden, det gjorde man mot guden. Om du böjde knä inför statyn, så böjde du knä inför Anu. Om du tillbad statyn, så tillbad du den guden. Om du offrade till statyn, så offrade du till guden, och så vidare. Och tvärtom. Om du ignorerade statyn, så ignorerade du den guden. Vad du gjorde mot avbilden, gjorde du mot guden. Om vi läser den här korta berättelsen i första Mosebok som vi nyss läste, med den förståelsen, så får du ju en ännu djupare mening, eller hur? Det betyder ju att vi är skapade till att vara Guds fysiska representanter här på jorden. Att vi på flera olika sätt är menade att se ut som och likna Gud själv. Att vara direkta avbilder av Gud. Hur ofta tänker du på dig själv som en Guds avbild? När du vaknar på morgonen, när du ser dig i spegeln, hur ofta tänker du att jag är en Guds avbild? För det är vad skriften säger att du är. Vi får ju höra en massa andra saker om oss själva. Många gånger. Som kanske mer präglar oss ibland och definierar vilka vi är. Vi kan få höra genom livet att du är hopplös. Du duger ingenting till. Varför kan du inte vara lite mer som din bror eller som din syster? Du är bara jobbig. Vi vill inte ha med dig. Du är misslyckad och så vidare. En massa sådana saker som kan sätta sig i våra hjärtan, som människor har sagt, och skapa djupa varaktiga sår och faktiskt prägla hur vi ser på oss själva mycket mer än hur Bibeln och hur Gud säger att vi är. Men Gud säger till oss att det här är vår identitet. Du är skapad till att vara en Guds avbild. Och det är också viktigt att förstå att det gäller ju alla människor. Ibland har vi som kristna tendens att tänka att det gäller oss som har tagit emot Jesus i våra hjärtan. Men det är ju inte vad skapelseberättelsen säger, utan alla människor är skapade till Guds avbild. Det som händer när vi tar emot Jesus i våra hjärtan, det är ju att vi blir inlemmade på ett särskilt sätt i Guds familj och blir ett Guds barn och får en ny identitet på det sättet. Men alla människor oavsett det är skapade till Guds avbild. Det borde få konsekvenser för hur vi ser på varandra och vad vi tänker om varandra. Det finns åtminstone tre olika sätt, tänker jag, kanske fler, som den här berättelsen i första Mosebok lyfter fram i hur vi är tänkta att vara Guds avbild. För det första så är vi levande varelser. Och bara en levande varelse kan återspegla en levande Gud. Och det är ju vad vi tänker att Gud är. Han är en levande och verksam Gud som griper in i historien. För det andra så är vi kallade att råda och styra, precis som Gud. Gud råder över hela kosmos och vi är kallade att råda över skapelsen. Det är ju vårt första mandat som mänsklighet, som Gud ger oss i första Mosebok. Att råda över och ta hand om Guds skapelse. Men det innebär ju också att råda på det sättet som Gud råder när vi är hans avbilder. Och Gud exploaterar inte. Han förtrycker inte. Han utnyttjar inte oss för sina egna syften. Och våran kallelse är att råda över skapelsen på det sättet. Och när man tänker så, så känns det ju många gånger inte som att vi gör något vidare jobb på den fronten, eller hur? Vi har fått ett mandat att förvalta, och vårt jobb att göra det är att göra det i linje med Guds vilja så att den kan ske på jorden. Gud äger ju den här platsen. Jorden är hans med allt vad den rymmer, och vi är hans hyresvärdar genom vilka han styr. Det var vårt första jobb som Gud gav oss. Det är fortfarande vårt jobb. Och om vi läser i Nya Testamentet så är det också vårt framtida jobb. Eftersom Bibeln säger att när Gud har upprättat den här skapelsen till allt vad den var tänkt att vara från början, med en ny himmel och en ny jord, så ska vi regera tillsammans med honom, står det. Och det här livet är en förberedelse för det. Så vi modellerar Gud genom hur vi lever och genom hur vi råder. Och för det tredje så är vi Guds avbilder genom att vi har en kapacitet för kärleksfulla relationer. Det finns ingen annan varelse som har den kapaciteten i samma grad som vi människor har. När Gud säger, låt oss göra människor till våran avbild. Som den enda gången han talar i plural om sig själv på det sättet. Och det är ju en inbjudan till människan att vara med i den här gemenskapen där Gud själv för evigt dansar i en kärleksfull, perfekt relation. Och hela skapelsen är ett utflöde ur den relationen. Och han bjuder in människan till att vara med. Och han lägger ner den kapaciteten i oss människor. Han som i sig själv är en perfekt kärleksfull gemenskap. Han lägger ner den i oss så att vi kan visa för hela skapelsen hur det ser ut. Så vi är skapade till gemenskap. Till kärleksfulla relationer och att avspegla Gud på det sättet. Alla de här sakerna tänker jag att det innebär att vara Guds avbild. Och när vi förstår det så ger det ju en helt ny mening, till exempel till de två första buden. När Gud säger de 10 viktigaste sakerna till Israels folk, det här är vad jag vill att ni ska pränta in. Så är ju de första två buden de här. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bild eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet eller under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk eller avundsjuk Gud. Oftast har vi ju inte så svårt att förstå den första delen av det här. Du ska inte ha någon annan Gud vid sidan av mig. Men många gånger kanske vi funderar på varför får vi inte göra någon bild? Och det Gud säger här är att han vill att Israels folk ska vara annorlunda än alla andra folk runt omkring dem. Deras tillbedjan skulle bara riktas åt ett håll, nämligen till Gud själv. Och så säger han, gör inga avbilder. Jag vill inte att ni gör några avbilder av mig, för jag har redan en avbild, säger han. Och det är ju ni. Ni är mina avbilder, så sälj inte ut det till bitar av sten eller trä. För i det så sitter ju eran värdighet och ert syfte och eran identitet. Så sälj inte ut det till något eller någon annan. Och så står det att Gud är nitisk eller avundsjuk gällande det här. Och jag tror inte att det är på ett sätt så att han känner sig hotad av andra gudar. Eller att han är småaktig och självisk på något sätt. Utan jag tror att han är avundsjuk för våran skull. Han har ingen konkurrens, men det har vi. I det här fallna tillståndet som vi befinner oss i så tenderar vi hela tiden att sälja ut våran gudslikhet och våran tillbedjan till andra saker. Så därför säger han, var inte som de andra folken runt omkring som gör olika statyer och bilder av olika gudar. Ni är min avbild, kasta inte bort det för någonting annat. I våran tid kanske det bättre skulle uttryckas som att du är min avbild. Så sätt inte din identitet i, eller ditt värde i det hus du äger. Eller det jobb du har. Eller i den bil du kör. Eller i de pengar du tjänar. Eller i vad du uppnår eller får för status i det här samhället vi lever i. Utan Gud säger, du får ditt värde och ditt syfte och din identitet i att du är skapad till min avbild. Och inte någon annanstans. Och när vi faller som mänsklighet och gör uppror mot Gud i den berättelse som kommer strax efter det vi läste i första Mosebok, så fläckas ju våran avbild av Gud. den smutsas ner. Den blir liksom täckt av lera. Vi är fortfarande Guds avbild under allt det där. Men det syns inte lika klart som det var tänkt. Eftersom vi nu är täckta av den smuts som är våran synd och vårat fall. Och det betyder att bilden smutsades ner, men den förstördes inte. Och under det här lagret av smuts som vi ibland känner av väldigt tydligt i våra liv, så är vi fortfarande Guds avbilder. Vi lever ju fortfarande, men vi lever sällan fullt ut. Vi lever inte på det sätt som Gud lever och är källan till allt liv. Och någon gång tar det här livet slut eftersom vi lever under konsekvenserna av vårt fall. Vi råder fortfarande över saker. Våra beslut påverkar våra egna och andras liv och även våran skapelse. Men vi använder alldeles för sällan vårt inflytande för att reflektera Guds karaktär. Vi ställer sällan vårt rådande och vår vilja i linje med Guds vilja, så att hans vilja sker på jorden så som i himlen. Vi underordnar alldeles för sällan vårt eget rike under hans rike. Och istället bygger vi på våra egna små kungadömen. Vi lever ju fortfarande i kärleksfulla relationer. Men i vårt fallna tillstånd älskar vi sällan på det sättet som Gud älskar. Vi älskar inte lika passionerat, lika villkorslöst och lika självuppoffrande som Gud gör. Så vi är fortfarande Guds avbild, men bilden framträder inte lika tydligt. Den är skadad men inte förstörd. Och så kommer Jesus för att visa oss den sanna bilden av vem Gud är. Och för att göra upp med alla felaktiga bilder av Gud som vi bär runt på. Och han visar också vad det innebär att vara sann människa. Han är både fullt ut Gud och fullt ut människa. Och han visar också med sitt liv vad sann mänsklighet innebär. Och gör upp med alla falska bilder av vad det är att vara människa som vi också bär runt på. Man kan säga att han visar vårt sanna jag för oss. För i Jesus så ser vi vad det innebär att leva fullt ut så som Gud är fullkomligt levande. Och i Jesus så ser vi hur det ser ut när en människa ställer sitt rådande och sin vilja fullt ut under Guds vilja. Det är därför Jesus säger såna här saker som att jag gör ingenting som jag inte ser min fader göra. Han underordnar sin vilja helt under Guds vilja. Och i Jesus så ser vi vad det innebär att älska så som Gud älskar. Vad det innebär att älska sin nästa som sig själv. Och Gud med hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sin kraft och hela sitt förstånd. Så Jesus visar oss hur en sann, ofläckad bild av Gud ser ut. Precis som Paulus skriver i det som vi läste allra först. Han är den osynliga Gudens avbild. Men han visar oss ju inte bara det här för att ge oss information om det. Utan genom sin död och sin uppståndelse så bryter han också fiendens och mörkrets makt över våra liv. Och ger oss möjligheten att i Guds andes kraft leva ut den här upprättade bilden av Gud som hela tiden har funnits där. Jesus ger oss möjlighet att tvätta våran avbild ren från den smutsen som täcker den. Och att i honom återigen vara sanna avbilder av Gud. I Kristus är det vad vi är. Och det uttrycket återkommer ju gång på gång inom Nya Testamentet. Vad vi är i Kristus. Vi har blivit satta i honom och blir en del av treenighetens dans. Och genom Jesus och i andens kraft så kan vi leva fullt ut. Vi kan ställa våra liv under Guds vilja. Vi kan älska med den gudomliga kärleken. Allt det här som finns hos Jesus och som är givet oss av nåd har vi nu möjlighet att leva ut. Och det är det vi skapades till. Vid ett tillfälle så får ju Jesus en fråga av någon som vill sätta dit honom. Och mannen frågar, är det rätt att betala skatt till kejsaren? Och han vet att om Jesus säger att det är det så kommer han reta upp judarna som inte tycker om de romerska förtryckarna. Och om Jesus säger att det inte är rätt så kommer han reta upp det mäktiga Rom. Men Jesus svarar ju någonting fullständigt briljant i det läget. Och säger, får jag se på ett mynt? Och så säger han och frågar den här mannen som har ställt frågan: vems bild är det på det här myntet? Och mannen säger: ja, det är kejsarens bild. Och då säger Jesus: ge då kejsaren det som tillhör honom och Gud det som tillhör Gud. Och i det svaret ligger ju så mycket mer än vad som egentligen framgår i klartext. Pengarna är kejsarens, det ser du på hans bild, säger Jesus. Så ge det som han vill ha till honom. Och det betyder ju också, pengar är bara pengar. Så håll inte för hårt i dem. Det finns någonting som är mycket viktigare, nämligen det som är Guds. Så ge Gud det som tillhör honom. Och vad är det som bär Guds avbild? Jo, det är ju du. Vi är Guds avbilder och det bästa vi kan göra med våra liv, det är att ge dem tillbaka till honom. Amen.